Pojken sitter redan och väntar på oss på en stol i ett förråd längst in i källargången. Han är lång men inte spenslig. En fjunig mustasch påminner om att han är väldigt ung. Ändå sägs han ha utfört ett morduppdrag åt ett kriminellt nätverk. Han var bara 15 år då, men han greps aldrig. Vad får en högstadieelev att ta på sig uppdrag för att mörda eller spränga? Den frågan hoppas vi får svar på. Bakom mig slår dörren till källarförråden igen.
Du lyssnar på De svenska barnsoldaterna. En dokumentärberättelse från Svenska Dagbladet av Ahmed Abdigadir.
I våras blev jag uppringd av två tyska journalister som arbetar för det tyska public service-bolaget NDR. De ville göra en dokumentär om den svenska vågen av tonåringar, så unga som 13 år, som spränger, skjuter och dödar på uppdrag av de kriminella nätverken.
Why do you think it's so normalized?
Tyskarna undrar hur det har kunnat bli som det blivit i Sverige. Det undrar jag också. I Europa följer man noga vad som händer. För tecknen finns där. Utvecklingen med minderåriga barnsoldater är på väg dit från Sverige. Kan Tyskland stoppa utvecklingen och inte hamna där vi är? 3 timmar före mötet med pojken med den fjuniga mustaschen i källarförrådet befinner sig jag och de två tyskarna, Mirko och Jan Christian, i en park nära ett miljonprogram i mellersta Sverige. Runt om oss står 3 polisbilar på cykelvägen. Polisen har precis tagit killen vi skulle träffa. Han som skulle leda oss till pojken som sagt vara skytt åt gängen. De släpper honom snart, men beslagtar hans 2 mobiltelefoner. Den vanliga och den krypterade.
Åh, lycka till med singeln, det är en bra intervju.
Det är vardag för polisen. Och för den unga mannen vi intervjuar. Han rycker på axlarna när han kommer tillbaka och polisbilarna rullar iväg. Ikväll kommer ni få träffa en klivare, en torped åt gängen, säger han. Men vi måste vänta tills det har blivit mörkt. De tyska journalisterna och jag sitter och trycker på hotellobbyn så länge. En helt annan, mer välbärgad del av staden. De skulle ringa vid 19, men nu har det gått 2 timmar över tiden. Så vibrerar telefonen. Instruktionerna är korta. Åk till en parkering nära ett miljonprogramsområde. Vänta där. Matbutikernas neonskyltar lyser upp parkeringen. Vi väntar. Så glider en svartklädd figur fram på en elsparkcykel. Han vinkar åt oss att följa efter. Genom en sidodörr på fastigheten leds vi ner. I en källargång som luktar fukt och betong. 3 personer följer oss in. 2 av dem bär mask. Ingen av oss vet där och då om de är beväpnade. Jag har kontakt med min redaktion och vårt säkerhetsteam. Unga gängkriminella och droger är en knepig kombination. Längst bort i korridoren, i ett förråd upplyst av en ensam lampa, sitter han. Barnsoldaten. Han som säger att han bara var 15 när han fick sitt första morduppdrag. Han möter vår blick. Rösten är lugn, nästan uttråkad. Han säger att den som betalar mest får saker gjorda. Allt kretsar kring pengar. Vi frågar hur det kändes första gången han sköt någon. Han förklarar rädslan och stressen över att hålla i ett vapen. Men att den är övergående. Att det blir vardag. Jag känner ingenting efteråt, säger killen. Jag frågar vad som hände med personen han sköt. Svaret. Killen tror att han blev förlamad. Drogerna är ständigt där för att inte övertänka, enligt honom. Du går dit, du gör din grej. Det är som GTA, säger han. Han syftar på Grand Theft Auto. Ett spel som demokraten Hillary Clinton en gång i tiden under sin tid som senator ville förbjuda på grund av övervåldet. Killen drar ett andetag, lutar sig tillbaka säger att livet han valt ibland kan vara roligt. Han jämför med hur man genomför quests, uppdrag i tv-spel som GTA, men att i slutändan är det pengar allt handlar om. Plötsligt slocknar källarlampan. Hjärtat rusar. En av de maskerade killarna springer iväg. Trycker på strömbrytaren. Ljuset flimrar till. Han återvänder. Jag märker att mina händer skakar. Till synes oberörd fortsätter tonåringen framför oss att berätta om hur mycket han har tjänat på sina uppdrag. Ibland 50 000 kronor, ibland upp mot 250 000 spänn. När vi kommer ovan jord ber de unga killarna oss att följa med runt i området. Så ni ser hur det är på riktigt, säger en av dem.
Man kan bara gå ge 100 000 till ett barn och du kommer aldrig veta vem det var som har tagit dig. Så det är sjukt.
De verkar nästan stolta när de guider oss genom kvarteren.
People don't have a lot of money, which you see on the apartments, you know.
Ändå gnager känslan av att allt kan vända på ett ögonblick. Och det gör det också. En maskerad kille glider fram på en elsparkcykel. Han stannar inte. Och han säger ingenting. I en snabb rörelse drar han upp en pistol. Mantlar den. Och låter det metalliska klicket eka över kvarteret. Sen är han borta. Lika fort som han kom. Vi hinner knappt återhämta oss. Förrän nästa gestalt trädde fram ur mörkret. En man i regnjacka med neddragen luva. Under tyget syns kolven på ett avsågat hagelgevär. Han möter vår blick och visar oss vapnet. Gruppen som fört oss hit skrattar åt våra ansiktsuttryck. Ni ser, vi snackar inte bara, säger en av killarna. På väg tillbaka mot hotellet är jag uppfylld av insikten om den sköra balansgången. Mellan pojkaktiga skratt, som för vilken grupp tonårskillar som helst, och skarpladdade vapen. Och att den blandningen framstår som helt normal för dem. I förundersökningar och samtal med poliser dyker en helt annan bild av verkligheten upp. Inte snabba pengar, inte makt eller status. Det handlar mer om trasiga hem, föräldrar med missbruk och rekryterare som säljer in en dröm. Män som bor på soffor eller i knarklägenheter. Det är vänner som säljer ut vänner. Några dagar tidigare är vi på väg söderut för att träffa andra unga gängkillar. Det vi inte vet i bilen på vägen dit är att vi snart ska bli dödshotade av en gängledare. På motorvägen får tyska journalisten Mirko ett samtal från en mamma till en klivare. Han är en ung medelklasskille som gripits för ett mordförsök och som sitter häktad i ett annat land. Mirko berättar om vad han fått reda på om omständigheterna kring hur hennes son rekryterades. Då kommer mammans tårar. Hulkandet hörs tydligt i bilens högtalartelefon. Hon vill inte vara med i reportaget på grund av risken för hämnd av gänget som snärjde hennes son. Kvar i villan i det lilla svenska samhället finns hon och småsyskonen som undrar var deras bror tagit vägen. Vi har kommit fram till vårt mål och rullar in en ny stad, en ny förort i västra Sverige. Ett ödsligt centrum med ett slitet café. Beige kontorslokaler, ett hotell med utsikt över motorvägen, pendlare som står upp på stationen för att ta sig in mot de centrala delarna av staden. Vi befinner oss i en trappuppgång i ett hyreshus. Den här gången går vi uppåt. Framför oss rör sig två maskerade tonåringar, tysta och målmedvetna. Bakom oss följer den tredje, också ung. Ansiktet dolt under luvan. Hans hand är gömd innanför regnjackan. vilande mot något som ska visa sig vara en pistol. Vi går längst upp i huset som de påstår sig äga, mot ett vindsförråd. Dörren till vindsförrådet öppnas. I det alldeles för lilla utrymmet trängs 7 personer. Vi 3 journalister och de 4 unga gängkriminella killarna. Deras vapen ständigt synliga och rummet fyllt av en klibbig cannabisdimma som sticker i ögonen. Allt är omsorgsfullt utvald rekvisita. En av killarna som sitter på en stol i funktionsbyxor, handskar och en svart regnjacka börjar tala med släpig röst. Vi gör det här för att det inte finns något annat för oss att göra, säger han. Jag frågar hur han menar. Han lyfter blicken. Jag hör att han är ung. Han berättar om hur hans bror hamnade i fängelse när han var 9. Hur pappan stack och lämnade dem ensamma kvar. Hur han inte såg någon utväg. Det är en historia jag hört så många gånger tidigare, men som fortsätter att återkomma med nya röster och nya platser. Kan siffrorna hjälpa oss förstå att 1 av 4 dömda barn har en ensamstående förälder, att 4 av 10 har en psykiatrisk diagnos och 1 av 20 har en utvecklingsstörning, att 4 av 10 är födda i Sverige med 2 utrikesfödda föräldrar, eller att närmare hälften kommer från socioekonomiskt utsatta områden? Killen i vindsförrådet lutar sig tillbaka mot stolsryggen, tar ett blås. Röken ringlar upp mot taket. Jag manipulerades in, säger han. Han berättar om hur många de är i hans förort. Barnen som inte har någonstans att ta vägen. Som tror att gangsterlivet är coolt, tills det inte är det längre. En pojke i vindsförrådet med ett snett leende fyller i. Ser att det är de dåliga killarna som har allt. Gucci, Prada, de senaste mobilerna. Han beskriver sin förort som ghetto. Jag frågar vad de behöver göra för att få allt det där. Rån, sticka folk med kniv, blir svaret. Hans kamrat nickar och säger med torr röst att ingenting är gratis i livet. Jag frågar varför han är beväpnad. Han tittar på mig utan att blinka. Ser att det är för sin egen och för vår säkerhet. En av killarna reser sig hastigt och går till ett intilliggande rum. Där han scrollar Snapchat med en pistol vilande i hans knä. En av pojkarna i rummet som stannat kvar tar ett djupblås. Berättar om hur han knappt fattade vad han höll på med i början. Hur han var ett barn. Hur rökandet dödade alla hans känslor. Han började röka cannabis som 12-åring. Efter mötet i vindsförrådet sätter vi oss på en restaurang. Beställer fish and chips. Det är skönt att sitta i det vardagliga sorlet. En sen mils vid från den i vindsförrådet. Jag är lite frustrerad över svaren vi fått. Över det vi aldrig riktigt kan förstå. Går det ens att på djupet greppa varför en 15-åring tar på sig ett morduppdrag? Eller är det just det som gör berättelsen så svår att släppa? Snart vibrerar mobilen. Ett sms från killarna vi nyss träffat i vindsförrådet. Vapnen var fake. Jag stirrar på skärmen. Vi kunde aldrig avgöra deras äkthet. Men mantelrörelsen och den glimmande kolven kändes helt klart verkliga. Frågan om vapnens äkthet sätter fingret på svårigheterna med att arbeta journalistiskt i den här världen. Vi vill berätta deras historia för att försöka förstå. Men sanningen är hal som en ål. Dagen därpå när vi återigen sitter i hyrbilen på väg från staden i södra Sverige där vi träffat killarna i vindsförrådet vibrerar mobilen igen. Ni ska dö. Ledaren har ändrat sig. Igår var vi gäster, idag möjliga måltavlor. En inblick i vardagen för unga i gängkrigets Sverige där vänner snabbt blir fiender över små saker. Vi mässar fram och tillbaka. Hoten fortsätter. En person vill påverka hur saker ska visas i tyskarnas dokumentär. Respekt och hur man framstår är allt för de unga killarna. Många är lättkränkta med vapen fast i drogmissbruk. Vi lyckas till sist lösa missförståndet efter långa diskussioner i den krypterade meddelandeappen. Förklara gång på gång hur vi arbetar som journalister. Efter ett dygns mässande verkar gängledaren nöja sig. Tyskarna är stressade. Deras flyg tillbaka mot Hamburg går snart. Innan vi skiljs åt frågar jag Mirko och Jan Christian om vad de tar med sig. Om de känner att de förstått mer om den våldsvåg med beväpnade barn som drabbat Sverige och nu verkar sprida sig ner till dem på kontinenten. Hur en gänglig 14-åring med fjunig mustasch kan förvandlas till en av gängkrigens legoknektar. De skakar långsamt på huvudet. Eller kanske lite. Eller kanske går det aldrig att förstå helt.
Du har hört en del ur Svenska Dagbladets serie Barnsoldaterna. Där träffar vi högstadieeleverna som dragits in i gängvåldet och jagar svaret på vad som får dem att kliva över gränsen. Hela serien finns att läsa på svd.se. Sök på Barnsoldaterna. Reporter var Ahmed Abdigadir, redaktör Hannes Delling och producent var jag, Blenda Zettervall Klingert.